Vi på Tre Företag bygger ut, utvecklar och förbättrar vårt nät så att du som företagare ska kunna jobba effektivt och med pålitlig uppkoppling. Med Tre Företag kan du vara trygg i att din verksamhet är online dygnet runt och att vi täcker dig. Välkommen till Tre Företag.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Hej och hjärtligt välkomna till detta, det 25:e avsnittet av podcasten Kulturbarnen. Med mig Pontus de Wolf.
Hej, jag heter Ida Therén.
Härligt att höra från dig.
Fortfarande Ida Therén.
Ja,
jag hörde precis nu i vårt försnack här att du sa att du har äntligen ändrat ljusstyrkan i ditt kontor.
Exakt, jag har numera, jag har ett modernt litet studioskyffe. Där jag kan tydligen med en fjärrkontroll som jag hittade påverka färg och ljus i rummet.
Alltså, för er som har hört på podden tidigare så har jag beklagat mig när jag varit i Pontus studio över att jag tycker det är så fruktansvärt ljus där inne.
Ja.
Och jag är väldigt känslig för så här ljud och ljus och olika sådana saker. Och jag tyckte det var jättejobbigt det där ljuset. Så att jag är ju så tacksam nu att höra att... ja. Det var inte helt off min känsla där.
Det är rena terapin här inne. Man kan liksom komma hit och bara njuta av ljuset och värmen.
Men vad glad jag blir för din skull. Din livskvalitet kommer att öka så mycket nu.
Ja, verkligen. Hur är det med dig?
Jo, det är okej. Jag är ju mitt uppe i min himla bok. Så jag förlåter samma sak varenda vecka. Jag bara, jag vet inte vad jag håller på med. Jag är lite inne i min bok. Men just nu går det väldigt bra. Så det är verkligen inget klagomål. Det är väldigt kul. Och jag mässade här med en kompis innan som bara, jag jobbar så mycket. Så avundsjuk på dig som får jobba med skriva hela dagarna. Mm. Och jag bara, just det. Det har du ju rätt i. Lätt att man börjar så här, jag är ju supertacksam att jag får skriva hela dagarna. Sen att jag då har betalt priset att jag bor hos mina föräldrar.
Ja.
För att få skriva hela dagarna.
Vi är också glada att ni läser dina böcker.
Ja, precis. Alltså allt det här, bortsett från allt det här praktiska då, uppoffringen, så är jag ju supertacksam att jag får skriva hela dagarna. För det är det jag vill göra och det är det enda jag kan. Mm. Så att jag är jättetacksam. Det är absolut inget klagomål. Men jag är ju väldigt inne i det. Mm. Och det är väldigt svårt att växla ut och in ur det här djupt inne i boken och sen ska man plötsligt bara hej, hallå världen.
Ja. Nej men eller hur? Men det är bra att vi har dig på länk från Värnamo till Stockholm så att från Värnamo till världen utanför kanske man ska kalla det då.
Så vi får liksom allting utanför mitt huvud. Till världen utanför mitt huvud.
Vi får kika in där ibland. Vi mår bättre av att se vad som pågår i Ida Theréns huvud.
Ja men ibland tänker jag på det att jag har ju verkligen tid att tänka efter. Alltså hela mitt yrkeskarriär, jag höll på i över 10 år att bara frilansa. Och det har i princip enbart varit intellektuellt arbete som man kallar det. Alltså jag bara skriver och tänker och funderar.
Ja.
Och jag blir ju knäpp av det ibland. Men så inser man ju att just det, andra människor har ju inte tid att tänka efter för de jobbar ju hela tiden. Det är fullt upp. Man kan ju inte tänka efter och reflektera. Och det enda jag gör är att sitta och reflektera. Och det är ju speciellt sådär. Man glömmer bort att man tänker varför tänker folk inte på de här sakerna? Varför fattar de inte det? Så inser man, just det, de har ju inte tid. De har ju fullt upp att sköta sin vardag. Mm.
Det är ett sånt här klassiskt knep för liksom styrelser och tankesmedier av olika slag. Att man inte bara ska ha så här torrt kalkylerande akademiker. Vilket i och för sig är bra när man typ bygger bostäder eller sånt där. Utan man ska ha liksom någon som tänker fritt och konstnärligt och fantasifullt. En flummare helt enkelt.
Alltså gud, ring mig. Jag är definitivt passa in på den beskrivningen. Jag har mycket att säga och tycka. Det är bara, jag kommer att fortsätta allt.
En filosof.
Jag kommer att fortsätta allt.
Det brukar inte antiken vara bra på filosofer? Alltså de hade ju mer liksom en direkt koppling i sitt yrke till liksom matematik och hela den.
Men det är också lite så här patriarkatet typ att så här, om man ska vara filosof, då ska man ha läst filosofi på universitetet och det ska vara en viss sorts filosofi som är godkänd och akademiskt godkänd, bla bla bla.
Ja.
Jag har inte gjort det, alltså jag är inte filosof, men det enda jag gör är att sitta och filosofera hela jävla dagarna. Alltså det är ju lite så här, patriarkatet bygger mycket på att man skapar de här strukturerna som man måste passa in i och det är väldigt gatekeepande. Man måste passa in i vissa... Ja, det är liksom... Antingen får du vara med eller så är du utanför. Det är lite som när man... Så här, läkekonsten... Eller som när man började bestämma att nu ska vi ha läkare.
Mm.
Alla andra som kunde någonting om hälsa, de fick liksom inte praktisera längre. Och det fanns ju positivt med det också, att man försvann, många försvann som så här, lägg en femöring under kudden så blir du frisk. Alltså sådana här grejer. Klart att de ska försvinna. Men du har ju jättemånga, exempel barnmorskor och sånt som kunde jättemycket om föda barn, som då männen bara, nej, men nu är vi bara de enda som bestämmer hur man föder barn. Och det gjorde ju framförallt då för att man inte ens tillät kvinnor att studera till läkare för en långt in på 1900-talet. Så uteslöt man ju jättemycket kunskap som har försvunnit, som många nu försöker reclaima och sådär.
Ja.
Örter och föda, hur man föder på ett bra sätt och så vidare. Och amning och sådana saker som ligger jättemycket efter för att patriarkatet går in och bara så här, vi ska bestämma vad som är rätt, vad är filosofi, vad är läkarvetenskap, vad är det här och det här och det här. Och det är ju så extremt starkt.
Ja, men ni som föder barn får i alla fall svara mellan 0 och 9, hur var upplevelsen? Nej, men det är ju jättemycket med så här smärtkontroll och den biten handlar ju om psykologi. Alltså att man är liksom, man typ mår bra i rummet, så kommer till exempel en födsel att gå mycket bättre.
Ja, alltså det är ju, alltså, ja precis, och känner man sig trygg och känner man, alltså don't get me started på det här med förlossning. Ja. Alltså jag kommer gå loss.
Ja, nej, men det finns känslor.
Vi vantrivs i kulturen, podden med Ida Tren och Pontus Wolf.
Men hur är det med mig då?
Hur är det med dig? Jag ska fråga. Men nog om detta. Hur är det med dig, Pontus? Det var...
Tack, det är bra. Man kan säga att de senaste veckorna så har jag och min lilla eventfirma Jazzagenturen liksom ridit på svallvågorna av ett återöppnande och nu lite knarrande dörrar, kan man säga, i kulturvärlden. Publikmässigt och sådär. Det har varit en otrolig säsong med jättemånga som vill beställa julorkestrar och DJs och ska avslutningsfester och sånt där.
Cosplaying-artister.
Ja, jag fick ju anställa cosplayers. Det var skitroligt. Jäklar vad de var speciella. Mm. Eller det ska man väl vara om man är cosplayer.
Ja, då blir man mycket bättre cosplayer.
Ja. Men nu så från och med, vad är det, om en vecka, den första, så är det ju lite det här sammankomsten med över 100 pers, så måste man kunna visa upp vaccinpass, va? Så då,
vad kul för dig nu, ha ytterligare en grej att förhålla dig till.
Ja, jättebra. Så jag kommer bli polis här inför vår julkonsert som precis har sålt lite över 100 biljetter.
Mm.
Men det har ju även de här större företagsfesterna för typ 500 pers, de har ju ställts in tyvärr. Så att de det är verkligen en så här haha, trodde du att du skulle få boka på Jaspan till event? Eller det var en dålig liknelse, men du fattar vad jag menar.
Ja, det var ganska svag. Ja.
Det var väldigt svag bokstavlig.
Liknelse. Jag skulle typ kalla det för liknelse, men okej.
Nej, men liksom så här,
beskrivning, men okay.
Trodde du hade ett jobb nu? Haha, så lite mer så. Ja.
Mm.
Så det, vi får väl se. Men jag älskar små sammankomster också. Så att det rör säkert på sig. Sådär. Men jag har haft väldigt mycket i huvudet. Och nu märker jag att jag inte har någon musik till den här veckan utvald. Men kan jag inte ta lite julmusik? Vi släpper ju en julskiva imorgon.
Men släpp din. Ja, men kan du inte ta från dina jullåtar?
Ja, men precis. På fredag nu så släpper vi en julskiva.
Ja, men jag tror du ska med det.
Det är en julskiva som man ska dricka rödvin till. Så tänk dig att så här, liksom Tom Waits har gjort en jazzjulskiva utan sång. För de som irriterar sig på Tom Waits sång.
Jag måste bara säga en sak. Förlåt.
Ja.
När jag bodde i Prag, för nu är det ju många år sedan, nu är det ju 15 år.
I Prag?
Jag bodde i 2,5 år i Prag. Och det här var ju då när jag var 19 till jag var 21 kanske, 22.
Mm. Mm.
Så det här är ju ett tag sedan.
2-3 år sedan?
Två, tre. Då spelade jag i band. Vi kommer inte ha det här bandet som veckans artist. För att jag vill helst inte att de ska lyssna på vår musik. Men det var en annan inkarnation av Ida. Kort brunt hår, inget smink, inga rakade armhålor. Ni fattar stilen. Lo-fi. Lo-fi, cat power. Ja. Vi spelade då mycket i Prag på olika kaféer och sådana saker. Och då var det en annan artist som också spelade väldigt ofta. Och det var en tjej, eller en kvinna, som då tyckte hon var skitgammal, men hon var väl typ i våran ålder nu då, Pontus. Och hon sjöng och lät som Tom Waits.
Aha, oj.
Så vi spelade raspigt ofta tillsammans, samma så här, scener, liksom, samma scene, eller man säger. Ja. Så vi träffade på varandra, hon var amerikanska. Och hon lät som Tom Waits. Alltså det var hon alltså
gud vad spännande.
Ja, jag hade verkligen glömt bort, men nu när du sa det här så mindes jag, fick jag en flashback.
För Tom Waits låter ju knappt som Tom Waits. Det där är liksom en påhittad röst, eller man ska inte säga påhittad, men på de tidiga plattorna så låter han ju inte så där growly.
Jag kom på nu att jag har ju en klänning. Jag fick låna en klänning av henne, men den har jag kvar. Den ligger någonstans i mina lådor, så jag har snott en klänning av henne. Men jag ska faktiskt försöka hitta... Jag ska googla på kvinna. Jag ska googla kvinna som låter som Tom Waits. Se om jag hittar henne. Och så kan vi spela upp i podden. För det där var tiderna. Men jag hade ju ganska mycket bilder från min tid. Det var ju den här tiden i Prag. Det var ju när jag spelade med mitt band som jag blev upptäckt som modell. Så jag liksom var uppträdde typ inför så här, tre personer på en bar eller någonting. Och så var en av de tre personerna en man som heter Dennison Bertram. Som nu är... Han var väl tid att köpa bitcoin. Han köpte bitcoin så här först.
Ja, okay.
Och tipsade mig. Han bara, är det bara köpa bitcoin? Jag bara, jag har inga pengar, jag fattar ingenting. Typ. Och jag försökte så här, köpa bitcoin. Men så var så här, nu måste skicka in ditt ID-kort. Och jag bara, ofta kommer skicka mitt ID-kort till någon jävla hemsida i så här Sovjet. Eller ja, vad fan. Nej, så jag gjorde ju inte det. Det var ju då 2010. Så då hade man ju haft det lite annorlunda ställt idag. Men i alla fall, han gjorde ju det då. Så han lever ju fan good life nu alltså.
Ja.
Men han var fotograf, modefotograf och var amerikan och bodde i Prag. Och han bara så här, shit, modellar du? Då var jag kanske 20 eller någonting.
Mm.
Jag bara, nej, så här, uppväxt i Värnamo. Det fanns inte så många modellscouter i Värnamo. Och han tyckte jag skulle göra det. Så gjorde jag lite jobb för honom. Sen så hjälpte han mig att signa min agentur. Så min första agentur var i Prag. Och då skickade de mig, det första de gjorde var de bara så här, men efter jag gjort lite småjobb där i Prag, de bara, men skulle du vilja åka till Shanghai? Och vet, jag hade ju ingen smartphone, för det här var ju då 2005 typ.
Mm.
Jag hade knappt internet, jag hade knappt en dator, typ gammal skruttig dator som jag skrev mina sorgliga små böcker på som ingen ville ge ut. Ja, jag bara, jaha, var ligger Shanghai? Visste inte var Shanghai låg. Tackade jag, för det är ju där i min stil. Jag bara, ja, det är klart jag ska åka till Shanghai. Vet fortfarande inte var det ligger. Så jag trodde väl såhär, det ligger väl typ såhär i Hongkong. Alltså, du vet.
Ja, just det.
Det går inte så bra. Ja, så jag åkte till Shanghai. Så jag bodde i Shanghai då 2005 i 3 månader.
Wow.
Det var ingen bra erfarenhet kan jag säga. Jag vantrivdes väldigt mycket. Både i landet och även med mycket annat. Jag mådde väldigt dåligt. Så jag fortsatte ju modella. Så jag jobbade ju som modell typ ett år. Och då hade jag ju min enda bas var ju då Prag. För jag hade ju mina grejer i Prag. Och jag hade typ så här, någon tjej jag dejtade där som jag bara hoppsa, nu ska jag åka till Shanghai. Och hon bara, okej. Okay. Ja, det var väldigt rörigt allting. Och sen så slutade jag modell efter något år. Och då flyttade jag väl typ till Berlin. Eller jag bodde i Prag en period till, liksom, till Berlin. Men jag var liksom i Prag i några år. Det var det som var historien.
Hur kommer det sig att du fastnar i det här att ta dina ägodelar i en annan världsdel? Är inte det opraktiskt?
Alltså, det roligaste var, när jag flyttade till Shanghai, då hade jag precis spelat in andra skivan med mitt band. Vi spelade in först en skiva, och så spelade vi in vår andra skiva, som hette Obsessive Compulsive. Nej, Obsessive Impulsive. Obs-titeln.
<Nice. laughs>
Det var ju då jag som skrev låtarna.
Rolls off the tongue, som
Men det var också talande då att jag bara så här, tyvärr, jag kan inte vara med och spela med vårt bands nya skiva för jag har flyttat till Shanghai nu. Och skivan heter Obsessive Impulsive. Så att, det var ju ganska talande där.
Det är ett PR-trick. Hejdå!
Tyvärr var ju det här så här, innan internet, alltså jag kanske hade så här MySpace typ. Ja, jag tror att jag skaffade Facebook i en vevan för att en kompis till mig i Prag hade Facebook för han hade haft det på sin så här college typ. Så han var väldigt tidig med Facebook. Så jag hade precis skaffat Facebook. Så det finns någon enstaka bild på mig på Facebook från så här 2005 typ, där jag har så här indie-stilen. Sen hade jag ju alla bilder jag tog under tiden. Jag bodde i Prag, i Berlin, jag bodde i Madrid, jag bodde i Paris. Vad fan var det mer? Österrike. Jag bodde hemma hos en kille som odlade gräs. Lång historia. Men han gjorde det på heltid och jag bodde där. Ja, men i alla fall. jag har väldigt mycket upplevelser och saker jag gjort. Men alla bilderna låg på en hårddisk. Och den hårddisken låg, skulle jag åka mellan Berlin och Prag på sån här buss, du vet, sån här långfärdsbuss. Mm. Och då la jag min hårddisk i resväskan där nere i bussen. Och när jag kom fram, då hade hårddisken skakats om ordentligt, så den fungerade inte längre.
Det var en massa kugghjul och skruvar och saker.
Ja, det var ju inte som nu för tiden, det fanns cloud och sånt.
Sorry.
Så jag har absolut kanske typ 5 bilder från så här 2005 till 2000, jag vet inte, 10. Så att hela den tiden är typ utplånad. Jag har bara så här superpixlade versioner av mina modellbilder och som kanske låg så här. Ja, jag har ingenting typ. Så jag har liksom inget bevis på att det här hänt.
Så du klev av Greyhound-bussen i Värnamo och bara, det kan ha varit en dröm allting.
Exakt. Nej, men, i Prag var det. Ja, nej, aha, men det var lite sorgligt. Men ja, du vet, nu är jag ju noga, nu är jag ju obsessive impulsive, eller nej, compulsive med mina clouds, ja, jag har så mycket clouds. Jag har Dropbox, jag har iCloud, jag har mega storage på min Gmail. Jag betalar så här flera tusen om året för olika cloud service. Plus jag har en hårddisk fysisk. Så att ja, nu ska ingen ta mig.
Du lyfter från marken snart. Ja, men det är fantastiskt. Apropå Peking, vad kan du om Norrköping egentligen? Var den dålig?
Det var Shanghai, men okej, vi kör Norrköping. Ja. Jag är positivt inställd i Norrköping, alltså jag vet inte så mycket, men jag är väldigt positiv. Väldigt fint museum, det här Arbetarmuseet och Konstmuseet.
Just det, just det. Jag var nämligen där, jag gjorde en Ida Tirén och besökte en stad utanför Stockholm.
Nej, vad
ja,
kul!
Det är inte så man ska referera till dem, jag vet. Men jag åkte utanför hemmet helt enkelt. Vi var och hälsade på kompisar i Norrköping som har flyttat dit. Men jobbar 2 dagar i veckan inne i Stockholm, så de pendlar liksom.
Men det där tror jag i framtiden. Ja, det är därför jag är positiv
till Norrköping. Det är nutiden,
Ida. Okej, nu är det nu. Men det var framtiden, men nu är det nutiden. Det tror jag kommer vara mer och mer. Norrköping är ändå inom pendlingsavstånd och det är en fin stad, stor stad.
Alltså det var så fin stad. Jag skulle säga, alltså den är ju liksom helt platt och så är det Motala ström. Men framförallt så har de ju gjort otroligt mycket av sina gamla industrier.
Alltså det är ju
traditionellt en textilindustristad som har varit ganska ruffig vad jag förstått. Men sen de fått dit universitet och liksom det har blivit lite ball och vad där, så det är otrolig stadsarkitektur. Och
det är lite Sveriges Manchester.
Ja, verkligen. Exakt.
De gamla textilindustrier som nedlagda och...
Men deras stora seger är ju att deras industrier låg ju direkt in på staden. Vilket man då kanske fick lida för några hundra år. Men nu är det väldigt fint. För nu kan man ju de används ju, de här gamla lokalerna, till otroliga konsthallar och musikställen och allt sånt där. Stockholm har ju ingen chans att mäta sig. Vi vill ju ha liksom slakthusområdet till vårt nya så här culture center typ. Men det har ju framförallt liksom Skanstullsbron, Nynäsvägen och Globjäveln i vägen. Så att man kommer ju inte, det går inte promenera till liksom...
Det blir taxigrejen och krångligt. Och,
ja.
Det är om de drar en tunnelbana dit kanske, då kanske det kan make it happen.
Jo, men det är Globen är ju tunnelbana dit, men ja, det är ju inte... Man har ingen lust liksom.
Så att 9 på kvällen typ.
Nej, men exakt. Mm. Det här var liksom så inspirerande. Jättemånga nya bostäder i de här gamla fina, mestadels hyresrätter. Och sen, vi var inne på en i deras gamla yllefabrik som är en så här prominent byggnad. Så finns det en konsthandlare som heter Mikael Ståhl som hade öppnat upp Ståhl Collection. Som är liksom hela hans konstsamling då där. Och det fanns... Louis de Gär-hallen är klassisk så här konsertmark, där spelar säkert med symfoniorkester, och det var bara liksom så här, det bara haglar kultur.
I men alltså liksom, jag har sagt det här i många år, Norrköping och nu tror jag också Uppsala. Jag tror det finns så, alltså Norrköping är ju billigare också. Det finns så mycket potential att för folk att röra sig, säkert med kommunikationen blir bättre. Och jag tror även Gnesta, Norrköping, Uppsala. Jag tror vi kommer se jättemycket mer grejer där, för att folk pallar inte mer i Stockholm. De bara, varför ska jag bo här och trängas och bo på så här 20 kvadrat?
Alltså, men man borde bara antingen dra över dagen eller typ bara ta in på hotell. Alltså göra en, vad heter det, en staycation.
Nej, men de kommer ha sådana snabbtåg, du vet, det kommer gå skitfort att åka. Det är så här,
ja, men jag tänker, jobbigt att åka hem på kvällen, tänk om man är full. Det blir inte bra.
Men det är som pendeln, du åker liksom till Huddinge eller någonting. Det behöver inte vara så mycket krångligare. Alltså jag tror Norrköping kommer bli Sveriges New Jersey.
Ja, där har du det. Absolut.
Ni vet vad jag hörde först.
Ja. Nej, men jag skulle säga att man var liksom 80% lika lycklig som i Köpenhamn.
Oj! Ja. Det är ändå en hög siffra alltså.
Ja, så om man är liksom on a budget så åk till Norrköping istället för Köpenhamn. Skit i Köpenhamn. Där har ni varit för.
Ja, det får bli den här restaurangspiren, restaurangscenen. Vi väntar på den då i Norrköping.
Ja, exakt. Den hade inte kommit än. Men den kommer.
Den kommer.
Mm. Vad har du haft för dig då?
Jo, jag har ju fått Värnamos kulturstipendium.
Grattis!
Tackar! Och jag fick ju det här redan i våras, så att pengarna är ju redan borta. Men...
Du bara, jag har en grej att ta upp.
Men det var ingen påfyllning så i ekonomin, utan det var inte påfyllning på stipendiet, utan det var bara själva plakatet, stipendiet. För att grejen är att, eller diplomet.
Diplomet.
För grejen är ju att de vill ju ha en fin utdelning, och Värnamo har ju en väldigt fin i det terren Culture and Science Center, känt från podden. Och också kallas för, tills vidare kallas för Gummifabriken, som är vårt kulturcentrum. Och där har de ju jättefin auditorium. Det är också var så dans för ett tag sedan, kanske minst från podden. Jättefint. Och där ville de ha utdelningen av de här priserna. Och då var det både 2020 och 2021 års vinnare som delades ut samtidigt, för att de kunde inte ha utdelning förra året. Så nu äntligen kunde de ju ha det här under hösten då. Annars brukar det vara under våren. Så vi samlades ett helt gäng, och det var väldigt bra arrangerat. Då det var kanske 50 pers i publiken. Det var fyra, fem olika pristagare. Och det delas upp då 2-3 stycken om året som får priset. Ja. Och ett var faktiskt första gången postumt. Och det var Niklas Lindqvist, som är en fantastisk musikprofil här i Värnamo. Eller var. Och han gick bort hastigt i våras. Bara plötslig sjukdom. Mm. Och han var verkligen så här, drev Värnamos enda musikaffär. Så här, var som en hubb där alla samlades och hängde och kollade på vinyler och köpte instrument. Och han älskade Bob Dylan. Och han lämnade efter sig 2 små barn som är bara runt 10. Så det var otroligt tragiskt att se dem där, och de tog emot priset och det var inte ett öga torrt, i alla fall inte mitt. Men det var också väldigt fint och respektfullt. 2 av hans goda vänner sjöng några låtar. Han älskar Bob Dylan, så de sjöng en Bob Dylan-låt och en av hans låtar på scenen. Så det var otroligt fint och känslosamt och väldigt värdigt liksom. Så det var dels hans pris, men sen var vi också ett gäng andra. En smyckesdesigner, en filmmakare, Annika Fredriksson som bor i Malmö nu. Och så var det jag då. Så att det var, och 2 män som gör så här hembygdsforskning. Och det var väldigt fint arrangerat, för då hade alla en liten programtid att presentera sitt material. Antingen jag blev intervjuad och fick läsa lite ur min bok, och hon som gör film fick visa upp lite ur sin film och så vidare. Så att det var väldigt så här 10 minuters presentation av folks passion i princip. 10 minuters TED-talk. Så det var faktiskt jättekul att få lite nedslag och insyn på vad folk hittar på. Så det här, jag blev jätteinspirerad, för att programmet var bara nästan en timme, för det var så snyggt planerat och bra planerat. Men det kändes väldigt givande, som att det höll på mycket längre, för att man fick så mycket ut av det. Och min dotter var där och kollade, tyckte inte alls det var tråkigt, utan det var verkligen spännande. Och det tänkte på det också, det hänger ju så mycket på arrangören. Det visar verkligen värdet av att vara en bra arrangör. Jag vet att både du och jag, Pontus, har arrangerat mycket grejer i våra dagar. Och jag tycker det är så viktigt, just det med inramning, att folk känner sig trygga, att okej, det här kommer inte dra ut på det, det kommer inte vara, folk ska babbla på i 100 år, man hinner bli tröttna, och så blir det förseningar. Oj då, nu kommer den personen som är sist och hamnar helt, alla redan trötta. Utan ja, det var precis. Så snyggt att så här, man höll tiden. Det är så viktigt att ha en arrangör som är liksom trygg men fast hand. Att så här, det här är upplägget, nu kör vi på det.
Ja.
Alla kommer hem i tid, alla är nöjda. Så
kommer de tillbaka också.
Exakt. Så det tycker jag är nyckeln för en bra arrangör. Och det här var verkligen ett bra exempel på det. Så att det var jättekul faktiskt. Och väldigt speciellt och fint att få det här erkännandet från min hemstad faktiskt. Det måste jag säga.
Ja,
Nej, men också så här kul för min familj och min släkt och mina kusiner och mostrar och fastrar och så här, som inte riktigt fattar vad jag håller på med. För jag vet att mitt jobb är ju inte så här, vad jobbar Ida med? Ja, hon skriver lite. Så här, det är lite vagt. Då är det skönt för dem att säga, ah, hon fick ju det här priset som är ändå en stor grej i vår lilla stad. Jag tror ändå det är en, jag vet inte. Och sen tänkte jag säga också, apropå det här, så vill jag ändå ta upp det här ämnet, för jag tycker det är viktigt för kulturskapare att få de här priserna och så där, stipendierna och sådana saker. För att det är sånt man sen kan visa upp när man söker exempel stipendium, visst, eller andra stipendium, eller söker pengar eller medel eller stöd från olika saker. Och det så fungerar i kultursektorn, att mycket handlar ju om att man får stöd för enskilda projekt. Och då vill man ju veta att det här är en seriös person. Så har man fått lite priser och stipendier, då vet de, aha, det här är en legit person som andra har godkänt och satsat på. Ja. Så att det är ju mycket så, det kanske inte handlar om de här 10 000 kronor jag fick från Värnamo kommun. Men det är så här, nu har jag fått det kännandet, och vet jag att nästa gång jag söker pengar från någon annanstans så kan jag visa att de här har trott på mig, tror ni också på mig?
Ja, men precis. Eller streams i mitt fall, kan jag hävda.
Aha!
Ja, det är ganska spännande att folk reagerar ju fortfarande på att så här, över en miljon streams, men då går det bra. Liksom. Det går bra. Det går bra är en mycket viktigare faktor än det tjänas pengar på. Liksom.
För att
då behöver man inte tänka efter så mycket själv, utan det kan man bara så här, jag fick en positiv liten kick där av det beskedet.
Det är lite speciellt, för det är därför jag typ postar, när jag gör såna här grejer så lägger jag upp bilder på sociala medier och sådär. Då står man på någon scen och får ett papper. Det egentligen är ju skitsamma. Det är ju ingen stor grej egentligen. Alltså, det har ju redan hänt. Jag har redan fått stipendiet. Men det blir någonting när man lägger upp en bild och folk bara, åh, nu står vi där på scen och det går bra för henne. Och det förankrar liksom i verkligheten någonting som är väldigt abstrakt. Så, har hon skrivit en bok? Vad betyder det? Men när man ser en person på scen, aha, men då vet jag, det här är människor ger henne papper och blommor. Okej, det måste vara på riktigt. Och det förstår jag. Det är ju psykologiskt. Det är ju så abstrakt allt det här vi sysslar med. Musik, texter. Man behöver få in det på jorden på något sätt. Och då blir det sådana här ceremonier och fester och uppläsningar och samtal. Alltså det är sätt att liksom förankra det.
Ja.
Så jag tror nu det är viktigt att visa för människor. Jag märker att folk blir så här, åh, vad kul, grattis.
Ja.
Egentligen skitsamma Värnamo. Alltså det är ju liksom, det är ju inte Augustpriset, om man säger så. Men jag vet inte, det är någonting med det här som är, så jag tycker att jag skulle vilja säga att jag tycker vi ska ha fler priser.
Ja, ja.
Till exempel min kompis Rasmus Persson i Göteborg, han är ihop med en av mina bästa kompisar, Linda Karlsson. Och han startade ett eget pris som var så här, för hans mamma gick bort när han var yngre, och så startade han ett pris som är för mammor. Som mammor kan söka. Och det har ökat, han satt där för några år sedan bara själv, så här, 5 000 kronor av hans inkomst la han på det här priset. Och sen har folk kommit in och sagt, jag vill också vara med och lägga in pengar. Så det har blivit, priset har blivit större och större för att folk tycker det är kul. Och det har blivit fler och fler sökande under de här senaste åren. Så nu är det så här stora namn som vinner det här priset. Liksom.
Ah, wow! Cool.
Så här, vet du, Caroline Ringskog vann det här med året. Och, alltså det har blivit som en så här. Så det tänker jag också, han har ju varit där för att han tyckte det var en kul grej. Så att det, och det, men det kan ju de då använda på sin CV. Så jag fick det här priset, jag fick det här priset. Det är inte en dum idé. Så att om man kan, starta ett pris.
Ja, det är inte så precis.
Dyrt. Starta pris.
Verkligen. Det är roligt att du tar upp det här Ida Therén Culture and Science Center. Ja, för jag är äntligen, jag vill förvarna för att det är vissa problem som det kan ställa till med, så där, även fast jag tycker att det är en plan. Jag har äntligen kommit på vad det är som jag har svårt med att Globen har bytt namn till Avicii Arena. Det är ju inte för att jag
det är
tycker
två
det är
i.
Nej, det är inte för att jag tycker det är dåligt att ta hand om psykisk ohälsa. Det är inte det. Utan jag har kommit på...
Pontus är emot att behandla psykisk ohälsa.
Kanske lite. Men jag har ju tidigare sagt att jag tycker det tar bort själva verket som Tim gjorde. Alltså att man använder hans namn för att labla olika grejer. Och då
ja, det här var typ
man...
första poddavsnittet kan jag säga. För de som
exakt. Nej, men att... När man släpper låtar i hans namn och sådär, så visar man ju att liksom andra producenter kan lika gärna göra hans musik. Eller liksom att man, Avicii blir någonting annat liksom. Och då tycker jag att så här, han hade ju ingen aning om, eller vilja, eller så här, vad vet vi om hans syften med att så här, döpa om Globen? Eller liksom, det blir någonting annat. Det blir en hyllning, men det blir också till priset av någonting. Och Jag har kommit på en grej till. Eller det som jag liksom... Det har jag kommit i freds med. Men någonting jag stör mig på nu, det är att alla posters där när någon spelar där, till exempel Tåström som ska spela där i vår. Nu står det ju Avicii Tåström på
förlåt,
affischen.
Det är rätt knasigt alltså.
Eller så här, inte vet jag, Måns Zelmerlöw, Avicii. Alltså det står artisten som ska spela där och Avicii. Alltså det står artistens namn och ett annat artistnamn. För det, jag kan ju säga att de drar ju inte ner typsnittet till att bli särskilt litet, om man säger så. Utan det är liksom, så att det blir ju på sätt och vis, det påminner ju om ett liksom feature, en feature-konsert. Ett feature-projekt.
Och hans namn blir också typ ett varumärke snarare än att det blir hans namn.
Exakt, och det blir någon slags ett varumärke för svensk musik också. Mm. Att det sätter liksom, för jag tror verkligen det visuella när man sätter ett namn bredvid ett annat har ju en extrem betydelse.
Mm.
Om det till exempel på din nästa bok stod Ida Thyrén Pontus de Wolf, då skulle det ju liksom så här, okej, men vi fattar att då, för att hedra Pontus så har Norstedts döpt om, eller vilka är det, modernister?
Naturkultur. Naturkultur. Jag kan säga, Pontus de Wolfs förlag.
Ja, exakt. Ja, men precis. Och så står förlag pyttelitet.
Ja.
Som arena liksom. Så det står bara Ida Thyrén Pontus de Wolf. Och då blir det liksom, det blir ju så här, det blir någonting. Ja.
Ja. Mm.
Det lilla.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Om det lilla.
Ja, det här, jag tänker att det här är lite som så här, en hyllning som blir tar över och blir typ inte en hyllning riktigt. För det är liksom urvattna hans namn istället för att hylla det. Eller vad man nu vill att det skulle göra.
Ah.
Eller det riskerar, förlåt. Det är en hyllning som riskerar att urvattna hans namn istället för att lyfta fram det.
Och det är ju liksom lite en tidsinställd grej. Så här, säg kids som kommer dit om 10 år. Så här, ikväll ska vi på Avicii Arena så bara... Vet du att det finns en artist som heter Avicii?
Ja, just
bara,
det. Nej, när det våra barn växer upp.
Ja, men, exakt. Så här, men min mamma lyssnade på Avicii. Vadå, varför hette han samma sak som en golfboll?
Ja, just det.
Eller det verkar ju så här. Det blir ju lite... ju längre fram i tiden... Jag tror det här är en temporär namnändring, men det behöver vi inte. Det kan vi skita i. Men,
kan vi spekulera?
Ja, men att liksom, ju mer tiden går, desto närmare kommer ju Avicii-artisten... Och Avicii-arenan kommer varann i, liksom, i begynnelsepunkt. Så att det blir till ett. Liksom.
Just det.
2010-talet kom Avicii. Det var en arena. Det var en genre. Det var en kille som gjorde musik i den här genren.
Ja. Nej, det blir spännande att se hur den musiken åldras. Alltså hur folk kommer förhålla sig till den om 20 år. Det blir samma som så här, känsla av så här, golden oldies som vi har nu till typ Elton John. Eller kanske, men jag säger det för min dotter har just nu en besatthet av Elton John. Så det är därför jag kommer upp.
Tack.
The Sacrifice. Ja, fan vad jag har lyssnat på
Elton John. Hakuna Matata.
Nej, den har hon faktiskt inte hört. Den tänker jag inte ska höra. Jag försöker liksom hålla mig till de här låtarna som jag tycker om. Typ Rocketman och sådär. För hon började kolla på en dokumentär om Elton John och så fastnade hon i den.
Oops.
Och sen har det blivit mycket Elton John då. Googla och videos och så vidare. Elton John och ABBA just nu.
Fan vad härligt.
Men ja, det är ändå bra grejer.
Jag läste om så himla bra beef mellan Elton John och Rod Stewart. Vill du höra?
Ja, precis. Men det var lite om det i dokumentären. Men ja, säg.
Ah, okej. Okay. Nej, men att de munkäftades lite, eller vad man säger. De tjabblade lite där på 70-talet när de blev kända samtidigt. Men så hade de någon så här rejäl fylla i några dagar som... slutade med att så här, Rod skulle komma över med en present och då var det typ 100 flaskor champagne eller något sånt där. Eller någonting så här jättefint bara kom över och så här, vad fint, så Elton, för jag har en present till dig med, så här, men öppna den inte förrän du kommer hem. Så öppnade den, så var den så här Rembrandt.
Alltså.
Så de hade fortfarande det som skämt att så här, Roddy är skyldig en bättre procent.
Alltså ja. det där blir du och jag om några år.
Ja, alltså det är sån jävelsk excess på det där. Men vi nämnde lite tidigare så här, Augustpriset när vi pratade om böcker.
Ja!
Mm. Det är också liksom, det bara gick jag, jag jobbade på Pocket Shop och skrev själv och så här, älskade böcker, litteraturvetenskap. Tänkte bara, Augustpris. Jag slog ju aldrig ihop att det, så här, att det var Strindberg. Och det tycker jag man knappt gör nu heller. Alltså, Augustpriset betyder ju inte Strindbergpriset, liksom. Fast det är den största författaren vi någonsin har haft. Och man har döpt efter honom så här. Fint och hyllande.
Jag vet inte, men var han störst? Men okej, det är en konversation.
Det är en konversation. Han var det en av
han
dem.
Var stor. Topp fem.
Ja.
Mm, kanske.
Men i alla fall, det släpper ju tag om varann. Så här, även fast någonting liksom kallas någonting. Så.
Precis. Men däremot kan jag säga att jag är väldigt glad att Elin Kullhed vann Augustpriset. Hon är bekant till mig, hon var på min releasefest också, så jag har lite privat relation också. Men jag läste hennes bok precis när den kom, så nu är det ju faktiskt ett år sedan jag läste den.
Vad heter den?
Eufori.
All right.
Den handlar om Sylvia Plath och det är lite samma genre, eller. Och jag läste den typ nästan direkt när den kom. Och jag hade sett fram emot den i flera år. Vi hade pratat lite grann innan, för både två höll på med våra projekt. Min bok handlade ju om June Mansfield, fru till Henry Miller och älskarinna till Anna Isnin. Mm. Och hennes bok handlade om Sylvia Plath. Så både två har lite det här intresset av verkliga personer som vi då, både två, skapade en egen version av. Alltså jag-form. Det som nu då har fått genre-titeln. Yeah. Exofiktion kallas det här. Ah. Det visste ingen av oss för nyligen. Det är framförallt Helena, det är Helena Fagertun som har populariserat
det. Exofiktion? E-X-O? Ja. Ah.
Exofiktion. Och det har Helena det är översättaren och skribenten Helena Fagertun som har populariserat det här uttrycket. Hon har också skrivit en text om min bok, men jag har faktiskt inte läst den för att jag har bestämt mig för att inte läsa några texter om
Bra.
Min bok.
Bra.
Så att jag jättetacksam att hon skrivit om den i ord och bild. Men jag har inte läst den, för jag pallar inte typ. Jag kom till någon slags insikt halvvägs in i mina recensioner. Jag bara, varför gör jag så här mot mig själv? Jag blev jätteledsen, de som var negativa. Jag blir ju glad för de positiva såklart, men de negativa sätter sig ju i en. Och varför ska jag utsätta mig för det och hindra mitt framtida skapande och hämma mig själv? Det är ju någon persons åsikt, och som kanske baserat på deras förkunskaper eller deras egna bitterhet eller avundsjuka eller ilska eller frustration, vad vet jag? Alltså,
ja, men plus att man börjar kanske ta in det när du berättar om din bok. Men det är nu i efterhand kan jag se att den var lite så här, exofiktionen av den var lite svag på sina ställen.
Eller så här, det kan sänka folks upplevelser.
Ja, exakt.
Jag känner bara, jag så här, nej, men varför ska jag göra det här mot mig själv? Det är ju bara självskadebeteende. Så jag har faktiskt slutat läsa både positiva och negativa recensioner. Nästa bok ska jag göra så att jag ska be antingen min PR-person eller typ min kille eller någon att läsa allting och sen säga, den här kan du läsa.
Det är bra.
Men i alla fall, Helena Fagertun har populariserat det här uttrycket. Och både jag och Elin har skrivit böcker som är den här genren. Vilket
men vad betyder det då? Nu sitter vi på nålar.
Ja, precis. Det är alltså en känd person som existerat, eller en person som existerat i verkligheten. Ja. Och man lever sig då in i personen och ofta skriver jag-form, ofta lite så, vad heter det? Experimentell stil. Att man lite grann tar ut svängarna och försöker leva sig in i personen och återskapa ett möjligt narrativ eller en möjlig agens för den här personen. Jag det här förstår. Är lite min version, så don't quote me, men typ så uppfattar jag det. Och det här är en genre som jag älskar och kommer fortsätta skriva i. Så att, det var att vänja sig för mig. Men i alla fall, Elin vann då Augustpriset för sin bok Eufori, som är jättebra, om Sylvia Plath. Så jag rekommenderar det varmt. Jag funderar på att läsa om den nu när hon fått så mycket uppmärksamhet. Kan vara kul att läsa den en gång till. Men,
kommer du tycka att den är bättre då?
Nej, men precis. Kommer jag tycka att den är sämre? För jag kommer så här, ha höga förväntningar. Den handlar ju om Sylvia Plath, som jag också är väldigt intresserad av. Har läst både hennes böcker och böcker om henne förut. Så jag har väldigt mycket förkunskap. Jag har läst flera biografier om henne förut. Så jag kom ju väldigt väl förberedd. Sen kan man ju tycka Sen kommer såklart, ju mer man kan om någonting så kan man ju bli så här, ah, men det här missade den eller här har den fått fel. Så de som vet mycket blir ju mer kritiska än de som inte vet alls.
Ja.
Och sen kan man ju tycka, sen är ju, det är ju så intressant det här, för att hur nära ska man hålla sig i verkligheten? Till exempel såg jag, innan jag slutade läsa på Goodreads då, som sagt, gå gärna in på Goodreads och skriv en recension av min bok, för att alla är så elaka där.
Det är som litteraturvärldens Flashback ungefär.
Ja, exakt! Exakt! Men det är som att jag har en teori att alla som ens använder Goodreads, det är alltså en app där man kan skriva recension, eller en site-recension av böcker, de som ens har ett konto är redan typ bokintresserade, och många av dem vill själva skriva och är så jävla tjuriga och bittra typ.
Ah.
Så jag tror att folk är lite mer hämndlystna och elaka än vanliga läsare. Alltså de som inte har Goodreads tror jag är mycket mer så toleranta, för de är inte där för att liksom ta ut sina frustrationer på någon stackare författare. Men jag läste en recension där innan jag slutade läsa, och det var en tjej som bara, det är så mycket fel i boken. Jag hittade ett fel. Hon kallade det för Charleston-klänningar. Alltså att de hade Charleston-klänningar.
Mm.
Och boken, det uppfanns inte för 1923. Och jag bara, ja. För att det var då kollade jag upp i boken, och då var det så här, 1921 hade de då Charleston-klänningar på sig.
Mm.
Eller 22 eller vad det var. Men boken, min bok, är ju skriven på perspektivet att June är gammal. Och hon berättar tillbaka om sitt liv. Det är 1979, hon sitter i Arizona och berättar om sitt liv. Såklart hon kommer kalla det för Charleston-klänningar, för det var väl det man kallade för 79.
Ja.
Vi måste ju återgå till det. Och andra sen bara, så hade jag vet inte om det var i slutgiltiga versionen, eller om det var tidigare, som någon redaktör bara så här, du kan inte skriva, det kändes som ett kardborreband, alltså drog av det som ett kardborreband. Det fanns inte kardborreband på 20-talet. Jag bara, ja, fast boken är skriven 1979, då fanns det kardborreband. Så att folk kommer att gå i loss om man försöker hålla sig om man vill skriva om verkligheten, då kommer folk vara jobbiga.
Men, och du kan ju inte gå in och ta fighten där heller.
Nej, jag bara, ursäkta. Bara,
hallå, det är författaren här, författaren som pratar. Så där har det blivit på bloggar också, att folk liksom använder kommentarfältet som sin exponeringsyta. Att man går liksom in och skriver lite varje dag på andra människors bloggar utifrån sig själv.
Aha.
Att man gör ett litet inlägg på någon annans, alltså någon annans kommentarsfält.
Orelaterat till deras inlägg?
Ja, verkligen. Och så, lite relaterat kanske. Man tar väl liksom like-minded. Men att man så här, den här bloggaren har 50 000 läsare. Perfekt. Där skriver jag en kommentar, så kommer den läsas av 5 000 kanske.
Ja, men det är ändå smart alltså.
Det är hijacking på hög nivå.
Fast är det det? För jag menar, en bloggs syfte är ju att nå ut till många läsare och ha en lång... Visst mäter man hur länge folk är på sidan och sådär?
Ja, men det betyder nog inte någonting för de här, just de här unga författarna. Men jag tänker att även där så är det ju svårt för liksom upphovsmannen till bloggen eller bloggaren, bloggerskan, att ta fighten liksom.
Ja, så
här, jag har skrivit, skriv här! Eller liksom, det blir ju väldigt... Det kan bli dåliga vibes av det också. Jag vet inte hur det funkar på Flashback. Där tror jag det är all things go. Men,
men jag har faktiskt, när du säger det, så har jag faktiskt sett folk klaga på det här på Instagram också. Att folk går och typ, alltså det här Instagram-konton, de så här ger råd om saker eller informerar om saker.
Mm.
Och så kommer det in folk som så här jobbar med det eller coachar om det och typ svarar på frågor i kommentarerna och försöker liksom att liksom, ja, bli deras
så
klienter.
Så irriterande, usch. Jag har haft en riktigt dålig Twitter-vecka. Apropå det här att man inte kan gå in och liksom skrika åt personer.
Okej!
Det började med, det uppstod ett skämt, jag vet inte om du såg det här DHL-skämtet.
Ja, alltså, jag ska bara kort säga hur jag håller mig till Twitter. Jag hade ju en kort period för, nu är det mer än 10 år sedan, när jag vann flera priser för min Twitter. Ja.
Oj, jävlar! Vad gjorde du då?
Jag skapade en persona, fiktiv persona, som hette Villig tjej, och typ twittrade med så här skämtsamt om Stockholmslivet, fast liksom en twist som jag fått fatta att jag var smart, fast det var puckat. Ja, och jag vann så här, jag blev nominerad till Stockholm Citys berättarpris. Jag blev nominerad till jag blev i alla fall på omslaget av DN på stan. Jag, Lina Thomsgård och Kakan Hermansson, vi var på omslaget av DN på stan som så här, årets Stockholmshjältar. Jag var typ så här, nummer 8. Och jag höll mig då anonym. Det står så här, champagne. Det var jag. Jag täckte lite mitt ansikte, men man såg min tatuering, så man kan fatta att det var jag. Men i alla fall, så att det var på grund av min Twitter då, att det var, för mig var det ju som ett performanceprojekt, men ja. Men i alla fall, så att då hade jag ju en liten pik i Twitter. Och sen nu vimlar ju Twitter av såna här olika tjejer som skriver skämtsamma och liksom sitt privatliv, fast blandat med lite spaningar om livet. Nu är det ju standard på Twitter.
Ja.
Med lite så här udda namn, men det var ju jag såklart som då... Ja. Som i alla fall, jag kan inte vara först, men jag var i alla fall den första som fick uppmärksamhet för det här. Och sen så slutade jag med det då, nyårsafton 2011, till 2011. Men det jag skulle säga var, sen dess har jag inte läst på Twitter, för jag blev helt bränd. Så jag har aldrig haft Twitter-appen på min telefon. Jag läser inte Twitter, jag kollar mina mentions, jag kanske bläddrar typ en once in a blue moon, går in och kollar på Twitter. Men det intressanta som jag har märkt är att det finns människor som förhåller sig till mig som att vi känner varandra. Och jag är så här, jag vet inte vem du är. Och då har jag kommit på det för att jag följer dem på Twitter. För jag följer tillbaka alla som följer mig. Typ. Om jag orkar eller hinner så bara klickar jag följer tillbaka. Så då tror de att jag läser deras tweets. Så de bara, du vet ju det här om mig. Jag bara, jag vet ingenting om vem du är.
Nej.
De utgår från att jag då känner dem för att de tror att jag läser deras tweets.
Intressant.
Och det säger så mycket om hur man utgår från att alla andra använder sociala medier som man själv använder det.
Ja. Nej, men Twitter har ju liksom, som jag upplever det, skrivare och läsare, verkligen som du säger, att det är så här, och aldrig förenas det tu, typ.
Ja, men att det, exakt.
Det finns liksom en handfull som kommer ut med åsikterna och som liksom har många följare och likes. Oftast är det journalister, politiker eller stand-uppare, upplever jag det som. Det är i alla fall de som jag ser. Och då,
jag fyller alla tre.
Ung tjej, politisk stand-uppare med en vass penna. Ja, det kan stå i ditt handle. I alla fall,
ja, det funkar ju bra i alla fall.
Det uppstod ett DHL-budskämt. För att det var någon som jobbar inom finans, ekonomi, en rik person underförstått på Östermalm som sa att så här... Jag kikar igenom nyckelhålet, ser en DHL-man, vågar inte öppna dörren. Är det så här det ska vara? Året är 2021, typ någonting. Skräck. Och så kom det en massa liksom, ganska skamlöst associerade skämt om det här då. Att jag beställer en pizza, men när den kommer hit så vågar jag inte öppna dörren. Året är 2021. Eller så här, som att det var så här, gud vad jobbigt för dig att vara rik. Liksom. Det var undertonen i det hela.
Just det.
Men två dagar innan så hade det ju liksom skett ett stort polistillslag på Karlavägen. Där så här, 3-4 gängledare utklädda i DHL-kläder var på väg för att göra ett inbrott hos någon rik person på Östermalm. Eller en smash and grab eller vad det var. Liksom utklädda i. Och det var det som det ursprungstweetet liksom syftade på. Att det är så här, jag är... konkret rädd för att öppna dörren, för folk klär ut sig till bud för att göra liksom lägenhetsinbrott och sådär. Och då sitter man ju verkligen och så här skriker åt skärmen så här, hallå, varför fattar ni inte att det är associerat till det här? Eller har ni liksom glömt bort det här tillslaget som skedde i förrgår? Förstår du vad jag menar? Att man har liksom, jag ser hela det här astöntiga drevet ske liksom framför mina ögon, men det finns ingen liksom, jag kan inte retweeta allihopa och säga så här, det är därför han skriver så här, eller liksom
du ser tåget köra mot en krock, men du kan inte stoppa det.
Det finns liksom ingen ansvarig utgivare som jag kan så här mejla och bara ni gör fel. Till och med på DN var det liksom en krönika om det här, om den här mannen liksom, som kände sig hotad och så här. Fast ur det här liksom hånfulla perspektivet att så här, ah, det måste vara skitjobbigt att vara höger i Sverige 2021. Typ.
Ja, det där är lite onödigt raljant stil.
Ja, och jag blir alltid så frustrerad och besviken på liksom den kulturella vänstern, eller om man ska kalla den, som jag anser mig tillhöra, när den faller för det här liksom tönteriet. Eller det här liksom osakliga, bara drev snusket.
Ja, liksom.
Alltså det, då tycker jag, då kan jag bli så här, ja men ni förtjänar en högerregering. På dem bara. Eller liksom så här, visa att ni är bättre. Typ.
Det blir ofta när folk har upp sådana här sakfrågor. Alltså jag förstår att ofta har man sådana här små uttryck. Till exempel om ni kommer ihåg Lilla hjärtat-konversationen för många år sedan nu. Den här barnboken som hade Lilla hjärtat av Stina Wirséns barnbok, som hade en avbildning av en svart ett svart barn som var väldigt likt en så här Picanini, heter Picanini, alltså en väldigt nidbild av svarta människor.
Jag förstår.
De ville inte riktigt ta ansvar för det där eller ursäkta sig själva, och det var på Kulturhuset en utställning och det var jättestor affär omkring det. Och då blir ju folk tokiga och så här, måste ni bry er om en barnbok, och då ska folk ta ställning hit eller dit, får barnböcker se ut så här eller inte så här och så. Så blir det en jättestor fråga. Det handlar ju om någonting större. Det handlar ju inte om en teckning i en bok. Det handlar ju om en större fråga, typ hur ska vi porträttera och vad är okej att skildra olika grupper i samhället. Men det blir ju så mycket fokus på en speciell sak. I det här fallet då DHL-budet eller då Lilla Hjärtat. Och då blir ju, klart att förstår man att folk som bara ser på sakfrågan blir ju tokiga. Men de som ser det som ett större perspektiv tycker ju att det är legit att använda det här som ett exempel. Så det är ju alltid lite det här frågan, hur mycket ska man hålla sig till? Men i det här fallet så har du ju rätt, det var ju inte ens det det handlade om kanske då.
Nej, exakt. Alltså antingen är man skrivare på Twitter och då är Twitter helt okej. Okay. Eller så gör man som Ida Therén, att man så här...
Kolla mentions!
Lämnar, ja.
och så får jag något ryck ibland när jag har PMS och bara skriver av med ett gäng arga tweets och så... Ja. Sen loggar jag ut. Ja. Men min tips, om man inte... Jag har ju bara Twitter på datorn. Och jag vet inte mitt lösenord. Och jag gillar det så. Så jag kan inte logga in på den på min telefon. Så att jag blir aldrig sådär att jag måste kolla Twitter. Utan då... Det problemet har jag ju då med Instagram och Facebook. Och där kan jag ju kolla hur mycket jag vill. Och det kan ju vara ett problem ibland. Att man blir distraherad och så. Men Twitter har jag inte det problemet.
Det är perfekt.
Jag tänkte på en grej när du sa det här med Avicii, alltså att man vill så väl att det blir fel.
Ja.
Och jag tänkte på en liknande grej i veckan. Jag kollade på Twitter, eller Twitter, jag kollade på TikTok. Jag kollade på TikTok och där var det någon som hade ställt en frågan så här. Det finns ett system, något som inte är bekanta med TikTok, det är memes. Alltså det är idéer som sprider sig och blir varianter av idéer och så vidare. Kortfattat, det är väldigt svårt att förklara.
Men fan vad elegant förklarat. Det där ska jag trycka upp på ett visitkort. När folk frågar, vad är det här TikTok? Så bara lämnar man över det. Jättebra.
Tack,
please
tack.
Continue.
Jag har fått höra från en lyssnare att jag är en verbal stilist. Ja. Så att, ja. Det var ju fint sagt. Mm. Då kan det vara så att folk bara så här, ge exempel på när du visste att du var white trash. Stitch this, säger man då. Stitch betyder att man liksom, då kan man själv binda ihop det med sin egen video. Så du kommer introt först så här. Nämn till exempel när du upptäckte att du var white trash. Och så får man berätta. När jag insåg att vi aldrig hade någon mat hemma. Och så vidare. Mm. Och då var det en som sa så här. Stitch this. Och så var det. Säg någonting som är så öppensinnat att det blir homofobiskt. Eller något sånt här då. Alltså som är så liksom. Inte homofobiskt att det blir homofobiskt. Och då var det en person som pratade. Som var lesbisk. Men som presenterades ganska så här butchigt lesbisk. Mm. Och hon sa att. Hon ofta blev tillfrågad vilket pronomen hon använde, medan hennes flickvän som hade levererat så här fam-tjejigt presenterad, citationstecken tjejigt, blev inte tillfrågad då vilket pronomen hon hade. Och hon menade att det här
him,
var
him, her, they typ.
Exakt, alltså om hon var då icke, folk mer och mer utgick för att hon var icke-binär när hon bara var butchig tjej. Eller så här, mer maskulint presenterad kvinna. Ja. Och hon bara, jag är väldigt bekväm att jag är kvinna. Det finns inget, jag känner mig väldigt trygg i att jag är kvinna och jag har landat väldigt bra i det. Ja. Men nu, sista åren har det ju ökat väldigt mycket förståelsen och användningen av icke-binär som en tredje grupp kan man säga. Eller som en flytande tredje grupp. Eller som en kategori för hur man kan välja sitt, presentera sitt könsidentitet eller sitt juridiska identitet också. Mm. Eller man vill ju göra det till juridisk identitet också. Men i alla fall. Men då blir det ju liksom, hon blir ju sårad när folk då ifrågasätter hennes alltså hennes identitet. Alltså genom att bara fråga henne och ingen annan i gruppen, vad har du för pronomen? Så underförstått så tänker man, du är förmodligen icke-binär, för du ser ut på det sättet som vi förknippar med icke-binär nu. Och då blir ju hon liksom ifrågasatt, jaha, är jag inte kvinna längre då? Eller tycker inte ni att jag är en kvinna då? Eller vad förutsätter ni att, ifrågasätter ni min kvinnlighet liksom? Hon menar ju att hon förstår ju att det kommer från en bra ställe att folk vill fråga en pronomen och vara respektfulla och använda rätt pronomen. Är det hon eller är det hen eller han? Ja. Men för henne blir det ju så här, antyder du att jag inte är kvinna?
Just det. Eller liksom, det blir ju, utgår du från det? Eller liksom...
Utgår du från att jag inte då kan vara kvinna för att jag ser ut så här? Så det blir ju typ lite homofobiskt. Eller, så att, det är menat väl, men det blir ju i förlängningen inte så kul för den personen som utsätts för det här. Nej. Så det tyckte jag var ett bra exempel på så här välmenande grej som blir väldigt knasig.
Verkligen.
Och då kan man ju, jag har funderat mycket på hur ska man förhålla sig till det här med pronomen på ett bra sätt. Och jag såg ett tips på Instagram som jag tyckte var så himla bra, så jag ville tipsa vidare om det. Och då var det en lärare som hade skrivit ut ett papper, och då stod det så här: vad heter du? Vad är det för pronomen? Och sen får man skriva så här: är du bekväm att jag använder pronomet om dig inför klassen? Vill att jag använder dig, med dig för dig privat? Eller är det okej med att ringa dina föräldrar att jag använder pronomen? Mm. Och så vidare. Eller något annat du vill diskutera med det här, så kryss i här. Om du vill prata mer med mig om det här privat, så kan vi diskutera det vidare om det är någonting som du vill prata om. Det var så himla smart sätt. För jag har nämligen funderat på det här. För jag är ju väldigt mån om att respektera folks pronomen i den mån jag kan. Och så. Mm. Men det blir också svårt kanske om man ska göra det i en grupp. Säg att du har en grupp med 10 personer. En workshop eller någonting. Ja. Som man ska hålla i. Och så bara, aha, nu ska alla säga sitt pronomen. Det är ju jättejobbigt. Kanske, för, det kanske inte alla som vill outa sig själv som trans eller vad det nu kan vara.
Nej.
Alla kanske inte är bekväma att göra det. Så här, första gången man träffar en ny grupp.
Precis.
Så hur ska man hitta den här fina balansen att alla ska få veta vilket pronomen man har, men liksom inte tvinga någon att outa sig själv om de inte vill. Så det blir också så här, det kanske är respektfullt att fråga alla om pronomen, men alla kanske inte vill berätta det i en grupp.
Sådär. Precis, det blir väldigt platt och tvådimensionellt. Egentligen så skulle man ha liksom man skulle ha ett djup i ordet också, som var liksom så här: du får kalla mig det här när vi har känt varandra en liten stund. Sen kan vi glida över till det här, och i slutändan när vi är bästa vänner, då får du kalla mig det här.
Det där är en helt annan... Nu snackar vi en helt annan dimension.
Ja.
Nej, men just det här,
men det är liksom... väl så vi funkar liksom. Hej, jag kallar dig. Jag säger bara hej till dig, och sen säger jag kompis, och sen jag älskar dig typ. Eller så här.
Ja.
Men jag är ju så.
Alltså min kille skulle ju få kalla mig lite vad han vill. Alltså jag skulle ju inte bara säga: åh, du gav mig fel namn. Okej, kanske inte ett annat tjejnamn. Han bara: åh, champagne. Gunilla. Jag bara: vem fan är Gunilla? Ska dö den?
Vi har alla våra gränser, Ida.
Där går gränsen. Gunilla, där går gränsen för mig.
Ja.
För jag tänkte på den här grejen. Jag var ute för ett tag sedan, och sen så min kille stod och pratade med en kvinna och jag, som han kände, och då började jag prata med hennes kompis som hon var ute och åt med, för att ja, jag har social skills, eller jag har lärt mig sociala skills. Jag har studerat hur man gör, så jag vet nu hur man gör. Jag har studerat noga hur man ska bete sig,
ja.
Och försöker så gott jag kan. Så jag var så här: ah, nu får jag väl prata med henne lite. Så står vi där och pratar, och hon bara börjar typ förhöra mig. Hon bara: jaha,
oh, jävlar.
Aha, du har en dotter, hur gammal är hon? Jag bara: 8. Hon bara: har du henne varannan vecka? Jag bara: nej, hennes pappa bor i USA. Jaha, vad gör han i USA? Jag bara: okej, alltså jag kände bara, jag vet inte vad du heter. Och så står hon där och typ ska förhöra mig på något. Alltså jag känner mig lite så här. Jag är ju snäll och svarar jag, för jag bryr mig inte, folk, jag har inga hemligheter så. Men jag bara så här, efteråt känner jag mig lite illa till mod. Så jag bara: gud vad jobbigt att hon så här,
skulle veta
alla privata delar av mitt liv. Så här, hur länge är ni ihop? Hur länge har ni varit ihop? Jag bara, va? Alltså, jag blev så här, det var så obekvämt, för plötsligt kändes det som att, varför vill du veta allt det här om mig? Och vad har du med det att göra? Och jag förstår att det var hennes sätt att förhålla sig, att liksom hålla en konversation. Men effekten blev att jag kände mig väldigt naken, och det tog liksom bort det roliga med att konversera. Och det blev snarare bara så här: oj, jag känner mig bara utblottad liksom, på något sätt.
Ja, en konversation är liksom inte flest ord vinner, utan
mest information. Man samlar på sig mest information om andra personer, då har man vunnit. Så då tänkte jag, kände så dåligt känsla efteråt, och då såg jag ett klipp där de så här tipsade om: här är 11 sätt hur du kan be någon mind their own business på ett bra sätt. Mm-hmm. Och jag noterade de här 11 sätten. Så jag har nu tänkt efter, hur ska jag förhålla mig nästa gång någon börjar fråga? För man vet ju inte hur man ska svara riktigt så här: nej, det där är lite privat. Det känns lite, då antyder man ju att de är otrevliga.
Ja.
Alltså, det blir ju lite aggressivt på något sätt om man ska säga: nej, din fråga är olämplig. Då antyder man ju att de är... Det är väldigt artigt,
liksom,
väldigt socialt.
Direkt till third base av liksom integritet. Det var inte bra.
Mm. Men hur ska man säga då när man gör så? Alltså man måste hitta ett bra sätt att förhålla sig. Så jag har börjat förbereda några sätt i mitt huvud hur jag ska säga nästa gång någon gör det. Så jag vill tipsa även lyssnarna.
Underbart.
Att man kan till exempel säga så här: jag är inte bekväm att prata om det just nu.
Ja.
Till exempel. Eller: det här, för mig är det här lite privat. Jag skulle föredra att inte prata om det just nu till exempel. Eller jag för att hålla det för mig själv till exempel. Men alltså vad man nu passar, som passar en själv. Ah, det här är ju inte rocket science. Så man kan ju hitta på, det är ju inte så speciella meningar. Men att man kan fundera lite i förväg så man har de här meningarna redo i munnen. Så man inte står där helt mållös och bara... och vill inte vara otrevlig som man svarar snällt på frågorna fast man kanske inte riktigt vill.
Nej, just det.
Så jag vill tipsa alla att fundera lite ut 2-3 sådana meningar som passar just dig. Så man har dem redo till hands när någon börjar gräva för mycket i ens liv.
Det är faktiskt väldigt bra. Man kan känna sig lite verbalt antastad efteråt i sådana där situationer. Så, ja, men, varför svarade jag på det där för? Det var väl inget bra.
Ja, men särskilt när det kommer till privatsaker som ens barn eller ens familj eller då i mitt fall ex-partner. Eller,
ja, absolut. Man inte,
folk har ju ingen känsla för det där alltså.
Här är det ruggans. Ja, nej men det ska jag ta med mig in i helgen. För nu tänkte jag ta, ja det är inte helg än, men jag tänkte gå från arbetsplatsen här.
Du ska gå hem för helg?
Nej, inte riktigt. Jag ska väl ut på, jag ska jobba kväll. Eller jag har egentligen ingen koll på dygnet. Jag tänkte vi skulle avrunda för idag bara.
Du ska cosplaya lite.
Ja, ja, man måste ju det. Cosplaya som minglare kanske.
Jag vill bara tipsa, om man vill gå på teater, Irakisk Kristus, som jag har sett förut, tipsat om i podden. Det går fortfarande otroligt bra. Och sen på Teater Galeasen. Och sen såg jag att de ska börja med Linje Lusta. Den föreställningen som var för några år sedan ska de nu visa igen på Dramaten nästa år. Och man precis släppt biljetterna och det har redan börjat sälja loss. Och jag tror att jag ska se den igen, för det här var typ en av de bästa pjäser jag sett i mitt liv. Alltså det är så bra. Linje Lusta, alltså A Streetcar Named Desire, är ju då Tennessee Williams pjäsen. Det finns också en film med Marlon Brando. Otrolig pjäs, otrolig, alltså allt är så bra. Jag ska se den en gång till, för den var, jag har pratat om den hur mycket som helst. Så det, den kommer gå i maj nästa år på Dramaten, så att passa på att ta en biljett nu för att det blir för sent.
Fasen, vad underbart. Ja, årets julklapp är ju en biljett.
Till är det det? Var det det som var årets julklapp?
Ja, jag tror det.
Och jag har ju köpt en biljett till min dotter. Nu kommer inte hon lyssna på det här, så jag kan säga. Jag har köpt en biljett till Sound of Music på Kulturhuset till henne.
Fantastiskt. Kom ihåg att ta med vaccinpass. En biljett och ett vaccinpass kanske.
Just det. Just.
Årets present.
Ja, exakt. Då får du ha en fin vecka, Pontus. Och vi hörs nästa vecka.
Ja, det gör vi. Bedårande. Ha det så bra.
Kul att prata med dig.
Detsamma.
Hej då allihopa.
Hej då.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.